Hej och välkomna till första avsnittet av podcasten Säg mig vad det står.
Med
mig David Lindell, med dig Marika McAlevey.
Hallå.
Med Arvid Anagrius.
Hej.
Och tanken med den här podden är att vi ska syna låttexter i sommarna.
Ja.
Och dissekera dem på ett informativt eller roligt sätt. Platta, djupa, glättiga eller sorgliga låttexter. Och vi har kanske lite olika relation till låttexter, som det kommer från lite olika infallsvinklar. Men vi är alla amatörer. Så Arvid kanske kan börja med att berätta sin relation till låtar och låttexter.
Ja, det kan jag göra. Jag känner mig lite som det svarta fåret, tror jag, i den här gruppen. På så sätt att jag lyssnar ju inte på låttexter egentligen. Eller jag tar inte upp dem automatiskt i alla fall. Jag kan nästan känna att det är intensivt liksom tråkigt ibland att ge mig in i låttexterna. Det betyder inte att jag inte tycker att det här ska bli roligt.
Precis det du ska göra.
Det ska det, men det är liksom inte det jag hör först, utan, och
det är inte den viktigaste komponenten.
Det är inte den viktigaste komponenten för mig, och jag vet inte vad ni tänker kring det, men jag har hört att det är lite douchigt att säga så, för då antyder man att man är sånt musikaliskt geni som lyssnar på basgångar och riff och så vidare. Men det är inte det jag försöker säga, för jag är inte ett musikaliskt geni, jag är inte musiker. Jag lyssnar bara på den platta melodin, det är det jag hör.
Och texten är för svår för dig.
Det är alldeles för svårt för mig. Men det är det som sätter sig liksom, och det är det som avgör om jag kommer gilla låten eller inte. Jag kan lyssna 5 år på en låt utan att ha fattat vad den handlar om. Men det betyder ju inte att texter inte har betydelse när man väljer sig in i det liksom. För då märker man ju att det kan finnas en till nivå, eller att det kan vara skitdålig text, och då kan det ju faktiskt förstöra låten lite grann. Mm.
Ja. Det är intressant, för att jag tycker lika mycket att det känns douchigt att vara en sån som är, jag vill säga att jag är nördig på texter, och då känns det jättepretto att säga också.
Just det.
Så att jag vet inte om det nödvändigtvis är, om man är den coola om man inte lyssnar, eller om man är den coola om man lyssnar på
texter. Ja, det beror på vad man tycker är coolt, att vara bra på text eller bra på musik kanske.
Ja, just det, precis.
De av oss som har större fokus på texter tycker att det verkar vara det smarta.
Just
det. Den av oss som skiter i texter tycker att det är smarta verkar vara att vara enbart fokuserad på det musikaliska.
Precis, och det kan ju ligga något i det, därför att det är ju sant att musiker ofta, eller jag upplever att det är sant, att musikerna själva ofta skiter i texterna ganska mycket. Att det är min ingång i det här i alla fall. Jag lyssnar väldigt mycket på populärmusik och typ även på reggaeton, vilket är en otrolig genre. Och där är texterna liksom absolut inte det centrala. Eller de är så pass ibland ocentrala att de blir det centrala. I alla fall för mig, för jag tycker det är väldigt roligt. Men det är liksom inte några Nobelprisvinnare i de genrerna. Så jag, men jag, för jag är tvärtom från dig, Arvid, så lyssnar jag mycket på låttexter och har alltid gjort det.
Ja.
Och har alltid trott, när jag var yngre så trodde jag liksom att låtskrivare är de som skriver texterna. Att det är det som spelar roll, det är det som är, det är där man börjar. Sen så gifte jag mig med en musiker. Jag är inte själv musiker alls. Och då förstod jag att det är liksom precis tvärtom. Och att, i alla fall i popgenren, att det är liksom, man börjar absolut i musiken, såklart. Det kan man ju fatta nu efterhand. Det är klart att en musiker börjar i det musikaliska. Men att texten också ofta är så pass oviktigt att det är verkligen bara är något som slängs på i slutet. Man kommer på att man behöver en liten refräng som faktiskt ska vara ord, som inte bara ska vara na 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 na.
Just det.
Som vår jingel. Så börjar det. Som det låter i vår jingel. Sen slänger man på ett ord.
Och det är det vi ska granska nu. De här.
De påslängda orden.
Ja.
Eller de uttänkta orden. Tanken är väl att vi ska diskutera alla möjliga sorters låtar.
Mm.
Ja.
Och du, David?
Ja, min relation till låttexter är väl att det är en jätteviktig komponent. Jag lyssnar inte på så mycket kontemporär pop. Utan jag är fast i släpiga gubbar där texten och rösten verkligen bär låten och liksom är det centrala. Så för mig är det ganska avgörande om det en låt är jättebra, så kommer den ha en väldigt bra text liksom, i mitt tycke. Och tvärtom kan det fullständigt fälla en låt och få mig att absolut inte välja lyssna på den.
Mm.
Även om den är musikaliskt bra. Men,
och det generellt, vi kommer ju alltså, det är ju tanken med den här podden att vi kommer dyka ner, ibland kanske vi dyker ner i specifika artister. Eller teman. Men i dagens avsnitt så ska vi prata om, eller då, för att liksom mjukstarta så har vi gått igenom topplistan för 2022. Och det här avsnittet spelas alltså in när det bara har gått knappt 2 veckor på 2022. Så det är alltså de mest spelade låtarna i Sverige just nu. Arvid, har du hittat något intressant?
Ja, eller alltså jag har lyssnat på den här nya singeln Vänner av New Kid och Myra. Har ni hört den?
Nej.
Nej, men jag såg att den var högt upp på topplistan.
Ja, den är högt, den är väldigt högt upp.
Ja. Ja,
nästan högst tror jag.
Så jag förväntar mig att det är bra skit.
Det är väldigt bra skit. Man kan väl säga att det är en låt som handlar om, de sjunger om vad de anser att en bra vän är, kan man säga. Varje vers har ungefär samma struktur, där det är en slags jämförelse mellan de här bra, äkta vännerna och de dåliga, falska vännerna.
Ja.
Så exempelvis om man lyssnar på första versen så börjar den så här. Vänner, jag har vänner runt ett bord på min födelsedag. Vissa vänner har varit här länge. Vissa kom när det började gå bra. Jag tror ni är med än så länge, det är en sån klassisk kändisgrej att säga. Det är otroligt jobbigt, det har många personer som gillar mig. Om ändå folk ville sluta bli vän för att jag är så känd. Alla är falska utom jag. Ni har hört förut. Men sen fortsätter den så här. Några av dem ger presenter. Andra vet inte att jag fyller idag. Och här kommer ju, tycker jag, det första frågetecknet. Vad är det för personer som går på en födelsedagsmiddag och de har ingen koll att någon fyller år?
Nej, men alltså, vad är det för person som bjuder in då? Utan att säga vad de bjuder in till.
Ja, det också. Men tänker, han beskriver ju alltså en situation där det sitter en grupp kompisar runt ett bord. Och han säger att det skickas presenter liksom fram och tillbaka. Jag antar att det sägs gratulationer, kanske sjungs en sång. Ändå sitter de här andra vännerna som jävla fågelholkar utan en aning om att de är på en födelsedagsfest. Vad är det för människor? Nej, så kan det inte vara, tror jag. Jag tror att egentligen så säger det här mer om New Kid än om hans vänner. Så varför detta fokus på presenter? Det han säger är ju basically att antingen är man min kompis som ger mig presenter, eller så är man en dålig vän som har glömt min födelsedag.
Eller så är man bara utfyllnad från många gäster. Just vem, som Marika sa, varför bjuda in de här människorna som är kompis till din kusin som du träffar för första gången?
Just
för
en helg sen. Om du inte tycker att de är dina äkta vänner.
Ja, men vad gör de på din födelsedagsmiddag?
Ja, och vem är den dåliga vännen som inte berättar hallå, det här är en födelsedagsmiddag? Som bara säger kom hit.
Ska du med ut på en
hörn? Det blir jobbigt för dem.
Jag ska
de
träffa en kompis.
Ja, det är jobbigt för dem.
Mm. Ja, men, alltså, jag tror ju att, som sagt, det säger mer om New Kid. Jag tror att han var den här lillebrorsan som varje gång en syskon fyllde år så krävde han också presenter. Annars flippade han ur. Liksom mellan varannan julklapp så måste man ta ett New Kid-paket. Annars blir det ett jävla halabalå. Och nu när han är känd så har liksom kanske presenter blivit en sån vardagsmat för honom. Att det är därför hans vänner inte märker någon skillnad på hans födelsedag. Det krävs att liksom myrra och rökelse ska läggas framför hans fötter varje gång man ses. Och det följer lite en trend i den här sången tycker jag. Där de i ett försök, nu är det ju Myra och New Kid som sjunger. Men jag tycker att det talar mer om New Kid än de sjunger om. Så jag kommer benämna det som hans låt. Där de i ett försök att ställa de här bra mot dåliga kompisegenskaperna. Så avslöjar de egentligen själva att de bara är usla vänner.
Exakt.
Exempelvis så sjungs det så här. Vänner. Jag har vänner som är nummer i min telefon. Vissa snackar jag med länge. Vissa hör jag knappt av på ett år. Okej. Okay. Så du har alltså numret i din telefon. Och du har inte hört av kompisen på länge. Men du har numret där. Ja, det är inget att göra. Det är kört. Varför lägger du bara skulden på din kompis, New Kid? Kan det vara så att de har tröttnat att höra av sig till dig eftersom du alltid ghostar dem? Och till exempel han gör en skilje... Att han gör skillnad mellan de bra vännerna som ringer och frågar hur han mår och de dåliga som ringer och frågar om tjänster. Jag säger, ställ upp för dina vänner, New Kid. Han är så, min kompismoral är att andra ska ge mig massor med presenter. Annars är de inte äkta vänner. Men förvänta inte någonting tillbaka, för då är det falsk vänskap. Okej, okay, jag vet att några av er kanske sitter här när ni hör det här, eftersom ni redan har lyssnat på sista versen som handlar om att de faktiskt erkänner att de är dåliga vänner. Men den versen, då har ni fel, för den versen syftar egentligen på att jämföra att de är en dålig vän till den här perfekta kompisen. Det finns liksom den perfekta kompisen som går genom låten. De ställer de här dåliga egenskaperna, så finns det en vän som är jättebra, som uppfyller allt det här. Och sen i slutet så jämför de sig med den vännen och säger, jag gjorde inte så, helt enkelt. Så han jämför sig alltså med den perfekta vännen, den som alltid ger en present, den som alltid skriver, även när New Kid ghostar tillbaks. Den perfekta vännen som stannar, lyssnar hela natten på New Kids problem, aldrig säger nej. Så han tycker att allt det här är rimliga krav, säger jag. New Kid tycker att så här ska mina kompisar vara mot mig. Bara att han själv inte kan uppfylla de här kraven. Så jag vill säga till New Kid, som självklart lyssnar på den här podden antar jag, att jag tror att du börjar i fel ände. Du är inte dålig som inte är den mest kompromissvilliga, givmilda vännen någonsin. Men du ska nog ha lite lägre krav på dina vänner. Du kan ju uppenbarligen inte uppfylla dina egna standards.
Woo! Jag är beredd att hålla med.
Verkligen.
Skuldbeläggande och bristande självinsikt. Osympatiska drag.
Verkligen.
Då har vi gjort oss vår första ovän. Då ska jag gå vidare med mina spaningar från topplistan i Sverige. Det är inte den vanligaste listan jag lyssnar på. Jag hade vissa fördomar. Det som slog mig när jag lyssnade igenom den här topp 100-listan, det var hur fruktansvärt mycket alla låtar handlade om ångest på ett eller annat sätt. Liksom festlåtar, peppiga låtar, handlade så himla mycket om ångest. Bland annat Myra Granbergs låt Lose My Mind, som jag tyckte första lyssning lät ganska rolig att dansa till, kul festlåt så, men dryper av ångest när man läser texten. De ska hoppas från balkongen och man ska dansa med sin ångest, och det är liksom en omfamning av mörkret som musiken inte alls reflekterar. En annan låt, Skotthål av Daniel Adams Ray, mycket mörker långt in i bröstet, det är drömmar som har krossats och resan känns lång. Och så de enda tröstande orden att ja, resan är långt, så vi ska långt. Men så,
det är inte mycket till tröst.
Det är inte mycket till tröst. Men liksom återigen, lite för härlig låt för att det ska drypa så av ångesten. Sen så kände jag, ja men okej, allt är inte ångest. Här har vi ändå en låt som heter Jag mår bra nu. Och då tänker man, vad trevligt, en festlåt som handlar om att må bra. Men det är bara liksom ett upprabblande av hemska saker som har hänt den här människan. Och sen ett lite, inte snyftande, det vill jag överdriva, men lite så här, ja men nu mår jag bra. Och det enda, det är så icke-övertygande.
Man bara känner, klapp på axeln liksom.
Men lite så här, you tell yourself that. Mm. Lite så. Det är inget som framgår i den här låten är säkert övertygande om att du mår jättebra. Men det finns ett undantag, det finns säkert flera undantag på den här listan. Det fanns en låt som inte alls hade någonting med ångest, utan det var bara glättiga och liksom positiva känslor som förmedlades. Och det är Coldplay med deras nya låt tillsammans med BTS, någon japansk artist tror jag. Deras låt My Universe, som bara är så, you are my universe, you light up my inside. Och så är det bara liksom fruktansvärt dålig musik. Vad har hänt? Vad har hänt med Coldplay? Var inte de bra en gång i tiden? Nu är de liksom det, och typ folk tyckte om dem. Nu är
även textmässigt tror jag.
Även textmässigt. Ja. De skrev ändå Fix You, ja. Panglåt. Den handlar om många ledsamma känslor, men ändå så här. Nu är det
att Coldplay-artisterna, de har blivit alldeles för glada helt enkelt. De har tappat ångesten och nu kan de inte få ner det på pappret längre.
Det är min tanke. Att de måste vara alldeles för lyckliga nu.
Mm. Hur har det gått till? Det känns som att det ofta går åt andra hållet.
väldigt mycket pengar.
Ja, du har tjänat så pass mycket pengar tror jag. Att det är svårt att känna det där innersta mörkret. Fast det är, ja, jag vet inte. Det är, lämnar väl en inte bara för att man har pengar.
Nej,
men någonting, någonting har hänt som har gjort dem glada. Tror jag. Jag tror att det bidrar. Den konstnärliga gnistan kan såklart försvinna. Det händer jättemånga artister. De bara gör 3 album och sen är de inte bra längre. Men att det är en så jävla glad låt och att den är så jävla dålig, tycker jag, det gjorde att den stod ut dubbelt. För jag var positivt överraskad överlag, över låtarna på listan. Jag tänkte 100 topp i Sverige, jag kommer inte tycka om någonting. Men det mesta var förvånansvärt bra. Och det var min... Det var min första spaning. Sen hade jag bara en liten grej till här. Med en konstig låt. Som där versen kändes helt... eller vad heter det? Refrängen kändes helt bortkopplad från resten av låten. Och det var Molly Sandéns Vi ska aldrig gå hem. Också bra festlåt. Jättebra festlås. Lite sexy. Lite så våra kroppar möts. Kan läsa några rader härifrån. Varma kroppar blandas. Oj, tänker man. Sexigt. Smälter samman, blir som ett med musiken. Sjunger med och blandar. Om jag ramlar kan du väl hålla i mig. Man bara, ja här. Här har vi någonting. Mustigt och svettigt inne i klubben. Det här kommer bli bra. Varje gång jag rör vid dig, känslorna bedövar mig. Vi vet att allting kommer lösa sig. Och sen så kommer vi till refrängen. Som bara handlar om att absolut inte ska gå hem tillsammans. Utan de ska vara kvar på den här jävla klubben tills den stänger. Och då ska de skita i att gå hem också. Bara fortsätta dansa. När alla lampor tänds låtsas vi att vi inte ser det. Vi dansar bara närmre och ger lite mer. Mer sexig stämning skulle jag vilja påstå. Men vi ska aldrig gå hem. Vi ska aldrig gå. Vi ska aldrig gå. Vi ska aldrig gå hem. Varför? Här har vi 2 själar som har mötts i natten. De verkar älska varandra. Det verkar finnas en uppenbar kåthet i luften. Men det är någon slags märklig liksom, konservativ kyskhetsprinciper som gäller här. De ska bara dansa och sen gå hem där de släpas ut från klubben. Men absolut inte gå hem tillsammans.
De lever liksom för den här känslan av frustrerad kåthet.
Exakt.
Sättet som du rör dig ikväll. Vi ska aldrig.
Det är den här att inte få releasen. Att bara gå runt och vänta.
Ja, det kanske är spännande.
Den känslan är så stark det är att det liksom triumfar. Orgasmen.
Exakt. Man vill hellre bara gå och vänta på det.
Men innan himlen ändrar färg. Innan vi måste gå isär. Varför måste ni gå isär? Det klaras inte alls.
Men tänk om det
gå hem och ligg med varandra.
Det är en otrohetsaffär som hon försöker undvika.
Så kanske det är.
Kan finnas så en till person i bilden.
Men det var min andra spaning. Jag blev konfunderad av den låten.
Då tar jag vid. Därför att min spaning går lite ihop med din första spaning, David. Som handlade om att det var otroligt mycket mer ångest än vad man kanske tror om de här artisterna. Det som jag har kollat på 3 låtar av 3 sådana extrema popmän som alla känner till. Nämligen en låt av Justin Bieber och i och för sig The Kid LAROI som jag inte visste något om. Men nu fokuserar jag på Justin Bieber här. En låt av Ed Sheeran och en låt av Benjamin Ingrosso som också i och för sig är med en till DJ. Men som jag återigen inte kommer fokusera på utan nu fokuserar jag på de här 3 popboysen här. Och... både den där Justin Bieber med i låten Stay, otroligt stor och bra. Och den, på tal om det vi pratade om tidigare också, så kan man tro att den har en ganska så positiv, härlig för liksom headlinen eller liksom den raden man fastnar för och sjunger går, ja men någonting, I need you to stay, I need you to stay. Och det är det man då tänker att den handlar om, en person som ska stanna. Men den är liksom, börjar man lyssna på resten av låten så är den otroligt problematisk tycker jag. Och på tal om min konservatism kommer in här. Nej men för att jag tolkar som att den handlar om ett missbrukarbeteende. Och den går i motsatt riktning från hur en person som faktiskt har insikt om sitt missbrukarbeteende skulle bete sig, tänker jag. För att den börjar med att det låter som att Justin Bieber då, om vi säger att det är han som har skrivit den. att det låter som att han har fått en insikt om det här. För att han säger, I do the same thing I told you that I never would. Told you I'd change even when I knew I never could. Då tänker man att han är medveten om att det här är ett problem och att han kanske inte kan vara med personen som har drabbats av hans missbrukarbeteende. Men sen så går den liksom, ja, sen kommer en kort vers om själva missbruket och då verkar det handla om alkohol. I get drunk, wake up, I'm wasted still. Så fortsätter det liksom. Men sen kommer kärleksförklaringen till den här personen som är så, I need you to stay, och väldigt så, jag kan inte leva utan dig. Du är, alltså det här är, du har lärt mig vad kärlek är och vad tillit är. Och ja, att han är beroende av den här personen också. Och så i slutet kommer, and I'm afraid that I'm gonna fuck it up. Och då känner jag, det låter ju verkligen som att han redan har gjort det. I början av låten. Men man kan också läsa det som att, som att det är liksom någon slags terapeutisk i början där. Som att han funderar på hur fel det kan gå och att han ska försöka undvika det. Men hur som så är det en väldigt, väldigt mörk låt. Om liksom att vara fast i ett missbruk som drabbar någon man lever med dessutom. Och även Ed Sheerans låt är också så pass mörk. Den är liksom, den är ännu värre. Den är verkligen otroligt mörk. Det handlar verkligen om ett missbruk som är liksom inte, som låter som att det liksom är på väg att gå riktigt åt helvete eller redan har gjort det.
Vad heter den?
Den heter Bad Habits. Och det kan man i och för sig, det kunde ju varit en hint om vad det handlar om. Men jag tänker fortfarande att man, om man bara hör lite av den så tänker man att det är så här, återigen finns ett you där och så här, my bad habits leads me to you. Men där är min tolkning att det här youet är ju inte en person i det här fallet. Den här är youet typ den tyngsta drogen, eventuellt, jag vet inte, är det typ heroin kanske? Så att det är liksom, det börjar med typ så, every pure intention ends when the good times start. Fallen over everything to reach the first time's spark. Så är det liksom börjar. It started under neon lights and then it all got dark. I only know how to go too far. Och senare så kommer my bad habits leads to late night. Ending alone. Först är det leads to you, men sen liksom late nights ending alone. Conversations with strangers I barely know. Swear in this will be the last night, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. Alltså väldigt mörkt. Det är verkligen som att det är, han har verkligen förstört sitt liv.
Väldigt tydligt att vem you är här.
Eller hur?
Att du är ett missbruk.
Visst, ja. Det är inte en person. Det är en drog eller precis ett missbruk. Det här förvånade mig också, precis som du var inne på. Att det är så här mörka texter i så här Ed Sheeran som man tänker så. Hans kända låter väl den här bodylåten, hur den nu gick, men liksom, den var ju ändå, den var ju glad och glättig, man tänker att det är så.
Och hur var den här låten då? Var det på musikaliskt liksom?
Musikaliskt, glättigt. Ja, absolut, båda två lätt, glättiga och härliga, och det är det som är det sjuka då, att man, ja, det, man hör. Det
känns som att de har en ovilja att förändra sig, eller nu tänker jag kanske mer på Justin Bieber-låten, men att han känns lite manipulativ nästan i att han är så jag kommer inte ändra mig, jag kommer fucka upp. Men om du lämnar mig, då är det kört. Så du får fan inte lämna mig.
Exakt, det är det enda som håller mig kvar. Ja, att du, ja verkligen. Nej, men det är väldigt, det är destruktivt och mörkt. Och jag googlade lite snabbt också. Ed Sheeran och Justin Bieber, de har ju också gjort musik tillsammans. Och de verkar också vara typ vänner. Och jag tänkte att det var intressant, för de båda känns ju som popboys som började väldigt typ oskuldsfullt. Eller i alla fall skulle verka oskuldsfulla liksom. Och catera till en publik som är liksom unga tjejer typ mest. Och jag tänker att det är symptomatiskt på något vis med, det var det jag var inne på med att pengar inte alldeles är bra. För jag menar, kändisskap är väl, det vet vi väl att det inte alltid leder till att man mår bättre. Det jag menade. Även,
de vill ju gärna ha det sagt i alla fall, kändisar.
De vill gärna påstå att det är så jävla jobbigt, ja. Men jag tänker också att det faktiskt är det. Och att det är, eller så att ju mer, jag tänker liksom,
det hänger ihop, med, i alla
fall. Och att kändisskap hänger ihop med, väldigt ofta med olika typer av missbruk. Och att de blir, att i början är det kul att vara känd och att knarka, och sen är det inte det längre. Och Ed Sheeran beskrev i någon intervju, alltså det är verkligen mörkt, att han inte hade sett solljus på 4 månader, därför att han bodde i sin tourbus och sov hela dagarna tills han gick till där han skulle spela, spelade och sen festade han hela nätterna. Och sen sov han ju då bort varje dagsljus i 4 månader.
Ja, det känns ju givet att det är väldigt påfrestande att vara så känd.
Exakt. Men klipp till Benjamin Ingrosso, där vi har en låt. Låten heter Man on the Moon och skriven då med den här Alan Walker som jag inte känner till och inte kommer fokusera på. Men den är liksom bara en jättehärlig skildring av typ ens första tripp. Och det känns ju, jag vet inte jättemycket om Ingrosso-familjen, men jag tänker att Benjamin Ingrosso ändå är tillhör gräddan i Sverige redan. Men han kanske inte har särskilt mycket av en internationell karriär ännu. Och han är ändå ganska ny. Han är också lite yngre än både Justin Bieber och Ed Sheeran. Så han, liksom, han ligger liksom efter dem i sitt kändisskap.
Han har inte blivit fångad av mörkret.
Exakt. Det hörs verkligen i den här låten. Att det har han verkligen inte. Och det märks ju också på honom, tycker jag, som person. Om man ser hans intervjuer och ser honom. Han verkar ju liksom otroligt helylle. Det kanske man trodde om Ed Sheeran och Justin Bieber förut också. Men det har man, den liksom bilden har man ju släppt.
Ja, och den amerikanska kändisköttkvarnen är väl lite brutalare än i Sverige.
Verkligen. Och det görs väldigt uppenbart den här. För det här är liksom en låt som är... ja, men det är en genuin... Han känns, alltså, Benjamin Grosso känns som att han genuint är så... Wow, vad coolt det här var. Jag blev hög. Jag såg en man i månen. Och han sa, hello.
Det låter gymnasial upplevelse.
Ja, det är alltså så den går.
Hon bjöd på gräs på en fest.
Månen, wow! Flyger upp till månen. Månen säger hello. Och senare i låten säger han också it'll be okay, säger månen. Dessutom beskrivs
månen, lite, det finns ju lite mörker där i ändå. Att den försäkran måste komma ändå.
Ja. Jo, precis. Precis i slutet av låten så kanske man kan ana någon slags så. Är det verkligen okej? Okay? Men jag tycker ändå att kontentan av låten är ändå så jättehärlig tripp. Flyg upp till månen som säger hello. Dessutom beskrivs månen som att han wore a hat to his side. To the side. Vilket jag tycker känns som typ svengelska. Alltså jag vet inte om man säger så på engelska. Utan det känns som, som en pepparkaksgubbe liksom låt. Alltså... att det är så man beskriver
månen. Är det så att han står på gränsen nu, Benjamin? Liksom? Att någon måste rädda Benjamin nu?
Ja, det kanske är, det här kanske drog på hjälp.
Faller han ner.
Just det. För det kan man verkligen tolka det som att det är kanske. Att det här är sista cry for help. Innan han blir som de här, som hans jämlikar i andra länder. För den slutar ofta, i för sig med...
Han får inte hänga med Jared.
Om någon kommer med budskapet, jag har precis hittat knark, det verkar underbart. Det går att tolka det som ett rop i hjälp, absolut.
För det finns en sista vers som möjligtvis vittnar om just det. Jag har ändå tänkt så här, men gud, han verkar ju så härlig. Och vad härligt det verkar att det han ser när han blir jättehög första gången, det är, liksom, han är på en fest, han flyger upp till månen, den säger hello, it will be okay, den har en liten hatt.
Ja, det låter trevligt.
Det säger något om honom som är trevligt. Men den slutar ändå med I met the man on the moon, will be okay, yeah. Sen, bara en rad, lost. Och sen så fortsätter. All my tears have turned to dust. Maybe somebody is calling us. The man on the moon, just a man on the moon. Jag hade svårt att tolka det här i slutet, men det kanske är så att det vittnar om ett... analkande förfall.
Eller så lät det bara bra.
Men ni pratar ju båda lite om att det här med ångest ligger i tiden då, att sjunga de här, att de mådde så dåligt allihopa. Men är den enda förklaringen då att det är att de här artisterna mår så jävla skit?
Nej, jag tror absolut inte det. Jag tror att de mår lika skit nu som de gjorde för 20 år sedan. Men att jag tror att det finns ju mer fokus på idag. Fokus på att unga mår dåligt mentalt. Så att jag tror att
det är trendigt att prata
om. Och jag tror att de flesta låtar vi har, jag har ingen aning om. Ed Sheeran kanske skriver sina låtar. Justin Bieber kanske inte gör det, eller? Jag har ingen aning. Men jag tänker att det finns en bara textindustri som pumpar ut väldigt mycket mer låtar som handlar om ångest och mörker i så poplåtar idag än för 20 år sedan. Så tror jag att artisterna mår precis lika dåligt.
Så är det nog.
Men att det...
Men tror, jag vet inte. Men tror ni liksom att det bara det är inne som ett koncept, eller är det så att alla lyssnare mår mycket sämre? Alltså för att Ed Sheerans fanbase har...
Det tror jag.
De har blivit växt upp nu och reality...
Jag tror att sanningen ligger någonstans mitt emellan, att folk har alltid varit deprimerade och haft ångest, både lyssnare och musiker. Men jag tror att det är vanligare nu. Fler människor har det och det är vanligare att prata om det. Vilket kan, de kanske föder varandra lite grann.
Jag tänker att det är inne. Bara. I textform.
Mm.
Jag vet inte, liksom som lyssnare. Om man känner sig deppig, är det... Jag känner bara att det ligger så långt ifrån mig om jag är nere att lyssna på så jävla peppig musik.
Ja, det är sant. Det är någonting, det skär ju verkligen.
Flashen där, det är något som skär sig.
Jag tyckte det var kul att du tog upp den låten Lose My Mind då. På tal om det. Hette den så? Losing My Mind med Myra.
Ja.
För att den hörde jag också. Och den kände jag, den blev jag typ lite allergisk mot. Just för att clashen var för stor. Jag bara, man kan inte sjunga. Eller jag vet inte. Och att det kändes typ, där kändes det som någon som, jag vet ingenting om henne, men som att man verkligen profiterar på alltså ordet ångest typ. Mm. Att det är så här buzzword. Kände jag.
Ja.
Även om låten var ganska bra. Ja, så men störde den mig.
Det kan säga så att det bara är, det är ett väldigt lätt sätt att få folk att relatera. För alla mår ju piss då. Exakt. Man bara säger, om det nämns att må piss.
Mm. Det är ju min känsla generellt. Om man ska prata om den här större diskussionen om kändisar mår skit eller inte, så är ju det min känsla att så här, det är ett sätt de kan relatera till att vara vanliga människor. Att de kan prata om hur dåligt de mår.
Mm.
Så de egentligen har det ganska gött, de flesta.
Just det.
Härliga liv. Men,
jag tror att nivån av kändiskap spelar roll. Det är väl, alltså, eller har jag liksom köpt någon slags Hollywood-version av det? Men jag tror ändå att så här, eller jag menar, det har man ju ändå sett exempel på. Ju kändare, om du blir för känd, särskilt när du är väldigt ung, så tror jag att det är...
Jag tror att de flesta, till skillnad från dig Arvid, tror att de flesta mår ganska piss. Alltså de flesta som är kända, så jag tror det är skitjobbigt att vara känd.
Ja.
Men... sen blir det ju alltid,
jag tror inte,
det blir alltid,
jag tror att fördelar,
det blir alltid konstigt att jämföra superstjärnors problem med så vanliga människors problem.
Ja.
Alltså det får det alltid att låta som ett litet, får det alltid att låta konstigt, småaktigt och,
men jag tror så. Då tror jag också mycket på det som du sa om att alltså den amerikanska popmaskinen i så fall, alltså att det beror på lite var du är och hur stor du är. Jag tror absolut inte att alla kändisar tycker det är jobbigt att vara känd.
Nej.
Men jag tror att det finns en nivå av kändiskap som typ Justin Bieber har uppnått, som ju kanske är han kanske typ världens kändaste artist eller världens mest streamade i alla fall. Det tror jag inte jag är jättehärligt för en 27-åring att hantera.
Nej, men man måste ju fråga sig vad alternativet skulle vara. Alltså i alternativet, vad jämför vi med? En värld där han inte alls är känd och jobbar på Amazon lagerhus, eller är liksom alternativet att han är lite mindre känd bara.
Exakt.
För att om vi jämför med lite mindre känd, då är det säkert skönare att vara lite mindre känd.
Exakt, det tror jag.
Men det finns ju massa fördelar också som man får.
Visst.
Som är softa.
Ja. Okay. Absolut.
Jag tror att det kan ligga något i de här nyckelorden vi pratade om. Som kan vara young och fire. Kanske har bytt ut mot anxiety och darkness.
Mm. Mm. Verkligen. Det är intressant. Det kanske vi får fortsätta spana kring. Är det en generell trend det här? Det är mycket möjligt att det är.
Ja, 10 år sedan folk kanske var mer pepp.
Mm.
Kväll ska vi fucking festa. Och nu kanske det är mer så... Världen håller på att gå under. Och vi är maktlösa inför det. Det är kanske
oss,
en så...
Zeitgeist... spela musik.
Grej. Mm. Mer än en... ja, kanske samhällelig tendens istället för... bara en låtskrivarmode.
Och att de då har mergat på något sätt också. Att festa... pepp och fest har blivit liksom också att man
dansa
fucking skit.
Dansa in undergången.
Dansa in undergången.
Verkligen. Det kan det här avsnittet heta. Finns det något vi ska, vill vi sammanfatta? Jag tycker det här var bra sammanfattning. Dansa in undergången.
Mm. Efter dansa in undergången kommer ingen.
Ja.
Säga, ni har lyssnat på Säg mig vad det står. En podcast om låttexter.